I det här avsnittet så ska vi tala om regulatoriska inlåsningseffekter.
Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg.
Och så här låter jag, Andreas Berg.
Vad ska vi prata om idag, Andreas?
Vi ska tala om, och det var du som kom på det väldigt komprimerade namnet, regulatoriska inlåsningseffekter. Sen är det ju kanske komprimerat bortom begriplighet, så kan du säga...
Det är ofta så med mig.
Ja, men det går att hantera. Om du får förklara lite mer, vad menar vi med inlåsningseffekter generellt sett?
När man pratar om inlåsningseffekter är det ju oftast någonting som är ett marknadsmisslyckande. Just så konsumenter låses in i att bara handla av en viss producent. Till exempel en molntjänstleverantör som genom att skräddarsy sitt erbjudande och ta hand om alla dina data så fastnar du hos den leverantören. Eller du kan bara köpa saker som är kompatibla med dina Mac-devices.
Ja.
Och så vidare och så vidare.
Det finns ju massor av exempel eftersom det är poppis att basha marknader generellt sett. Så har nog kanske alla hört om... våra tangentbord, QWERTY, som sägs vara någon slags teknologisk lock-in. Och varenda jäkla arbetsplats har sin variant av Office-paketet. Trots att det kanske inte är den bästa ordbehandlaren. Och så vidare och så vidare.
Och det som är så bra med tanke på vad vi ska prata om är att vi vänder det här begreppet lite på sitt huvud. För en inlåsningseffekt måste ju inte bara vara kopplad till ett verkligt eller upplevt marknadsmisslyckande. Utan det kan ju uppstå... genom reglering också.
Och därmed har vi regulatoriska inlåsningseffekter.
Tada!
För när marknader regleras av olika skäl så finns det ju en risk att regelverken är, eller åtminstone blir, obsoleta i takt med att tekniken förändras. Och då är det de här reglerna som gör det svårt för företag att lansera nya produkter, även om de är bättre.
Precis så.
Och jag hade några exempel på detta och du kom på några till, men vi ska inte fördjupa oss lika mycket i alla. Men det jag tänkte att vi skulle få börja med är en anekdot kring MP3-spelaren. Och det, någonstans här så märker man hur gammalt det här är, för att nu är det kanske inte ens folk som har MP3-spelare längre. Även om det ett tag var det nya. Det innebär ju då att man har en liten bärbar... solid state hårddisk eller ett bärbart RAM-minne på vilket det ligger en massa filer som är komprimerade musikfiler. Och så behövde man inte ha bärbara CD-spelare eller kassettband, utan man kunde bära med sig ganska mycket av sin musik när man promenerade.
Och så kunde man kurera ordningen på musiken och till och med enskilda album.
Exakt.
Genom sin dator innan man gavs ut.
Och göra spellistor. Men det var helt offline. Det byggde på att man kodade sina CD-skivor eller på annat sätt kom över de här MP3-filerna. Och ett tag var det ett svenskt företag som hade en av de häftigaste MP3-spelarna, eller hur?
I Sverige i alla fall. Det här, var väl det här är ju ett exempel på... den tiden när det fanns en entreprenöriell möjlighet i att vara snabb med att fånga upp tillverkningen av en sån här device i en annan del av världen, importera den och sen så blir den svenska marknaden för produkten.
Jag minns det som, men jag kanske lurades av företagets marknadsföring att Genesis of Sweden, som det vi pratar om, var stort även utanför Sverige.
Jag tror att de hade en amerikansk undertillverkare.
Exakt.
Men jag vet inte hur mycket de sålde till resten av världen.
Nej, för och nu är det då få som vet kanske vad Jens of Sweden var. För någonstans gick det fel, eller hur?
Och första gången jag hörde talas om det här var på ett seminarium. Det måste vara någon gång tidigt 00-tal. Vi försökte spåra det med lite googlande här till 2004 någonstans.
Just det.
Det kan stämma rätt bra. Då satt jag på ett seminarium. Jag kommer inte ihåg om Jens Nylander, som han heter, själv var i panelen. Men Jens of Sweden togs upp som ett exempel med digitalisering och nya typer av produkter. För då visar det sig att när man ska importera en sån här produkt, och den tillverkades inte i Sverige, men den skulle säljas här. Och om du då ska importera den så måste du identifiera det du importerar mot ett produktregister för att veta hur det ska tullas.
Just det.
Och det produktregistret är, hör och häpna, inte alltid så uppdaterat. Så att jag har ju hört flera varianter av den här, varav en vi har lyckats spåra. Den ena varianten jag hörde, och det är väl den vi inte har lyckats spåra, men den är fortfarande illustrativ. Det är att man hade problem redan från början med om det här är en hårddisk. För det är det ju på sätt och vis. Ja. Men det är en hårddisk med ett interface. Så då är frågan i andra änden, är det en skivspelare? För det är ju det, funktionen är ju att det är en skivspelare, en CD-spelare.
Till sin funktion ersatte den ju musikspelare, radios, CD, Walkmans och allt vad det hette. Men elektroniken var ju någon slags ramminne försett med en liten processor för att avkoda ljudfilerna.
Och jag ska inte ta gift på att det är en enorm skillnad på just de två kategorierna, men en skillnad som vi då har lyckats hitta och bekräfta så här i efterhand är skillnaden huruvida hårddisken har en FM-sändare eller inte.
Precis.
Varför det är sändare vet jag inte, men den kunde, jag kommer ihåg att det var en grej med de här Jens och Sweden att de kunde ta emot, du kunde lyssna på radio istället för att lyssna på dina MP3-filer.
Just det, och en FM-mottagare är ju lätt att lägga på chippet, och jag gissar att om du lägger in en sändare också så kan ju din MP3-spelare sända till din FM-radio, och så blir det jättelätt att om du har en gammal bilstereo till exempel,
aha,
som bara är designad för kassettband eller CD, men så länge du kan ta emot en radiofrekvens så kan du då spela MP3. Men så innovativ gick det inte att vara.
Jens of Sweden hamnar i problem, juridiska problem, därför att de anklagas för att under falsk flagg då ha låtsats att de importerar en hårddisk utan FM-sändare och fått betala tull på 2% när de egentligen borde betala 10%. Och det här blev ju en lång juridisk process.
Det blir det verkligen, och flera år efter att företaget har gått i konkurs så pågår processen fortfarande.
Mm.
Och Jens får rätt och får tillbaka lite pengar faktiskt i tullavgifter. Inte så mycket som man tyckte att han borde ha haft, men någon form av upprättelse. Men då är ju företaget konkat sedan länge.
Han fick dessutom någon form av upprättelse via
Justitieombudsmannen ger också Tullverket på tafsen, ja.
Och det är väl möjligtvis principiellt relevant, men då har man ju helt plötsligt, säg att MP3-spelarmarknaden hade blivit en mer etablerad marknad, då är det ganska stora ekonomiska intressen det handlar om när du lyckats etablera dig på marknaden, du är tidigt ute, du är entreprenören och innovatören i sammanhanget.
Ja.
Och sen så blir du låst av att det du importerar passar inte i våra produktkategorier.
Det var en kortlivad marknad. Hade du någon MP3-spelare?
Ja, men jag vill minnas att jag hade tiden under vilken jag hade en MP3-spelare var kortare än tiden under vilken jag hade minidiskspelare.
Ja, men för du hade minidisk som också. Ja, jag hade båda, men jag hann med ett antal MP3-spelare innan då iPoden kom, som ju egentligen verkligen skakade om den marknaden. Men nu finns ju inte ens den längre.
Jag har kvar min iPod.
Jag har kvar min MP3-man som jag importerade från Korea.
Lyssnar du på den?
Nej. Nu, nej.
Ja.
Nej. Vad skulle jag göra det för?
Ja, för att se vad du hade för musiksmak då. Det är som ett tidsdokument. Det är faktiskt ganska roligt. Jag har iPoden på landet så att jag kan slå på den när jag vill fundera på vem jag var.
Jag hade Elvis Presley och Dan Hylander då som nu. Vi går vidare till nästa exempel som är elcyklar. Och det är ett favoritområde som vi har rört vid flera gånger tidigare. Men nu är exemplet inte primärt skotrarna som vi har pratat mycket om och skrivit om, utan vad de flesta skulle mena med elcyklar. Nämligen en helt vanlig cykel men försedd med motor.
Mm.
Det är synnerligen reglerat, till exempel när det gäller hur kraftig den här motorn får vara, max 250 watt, och hur snabbt cykeln får gå, max 25 km i timmen. Det vill säga du får lov att framföra den snabbare, men då måste du trampa för egen maskin. Och då försvinner lite grann av poängen med att ha en elcykel, nämligen att du inte blir jättetrött och svettig.
Om man får framföra den snabbare, då får det ju vara så att man bara trampar för egen maskin.
Exakt så. Jag kan dock avslöja att det är ganska lätt att modda cykeln genom att ta bort den lilla magneten som driver hastighetsmätaren. Så om du kan stå ut med att du inte vet hur snabbt du cyklar, så hjälper motorn till.
Så framtidens miljömedvetna tonåringar kommer snart likna dåtidens moppemedvetna mäckare.
Absolut, men det är lite synd att man med så här rigida regelverk tvingar företag att röra sig ut i en laglig gråzon egentligen. för att konsumenter ska kunna dra nytta av vad tekniken faktiskt nu har möjliggjort.
Och här hamnar vi ju också kusligt nära våra tidigare diskussioner om elskotrarna, där man reglerar hastigheten på ett specifikt fordon i en trafikmiljö där andra då som trampar på en manuell cykel har full rätt att cykla mycket snabbare.
Ja.
Så att du får egentligen olika regelverk beroende på vilket fordon du befinner dig på i samma trafikfil.
Exakt så. Vi har pratat mycket om cyklar och elskoters, och vår käpphäst där, i den mån någon har missat den, är ju att man borde ha mer tillåtande regelverk, därför att det skulle finnas en myriad av olika fordon. En del kanske skulle kunna vara svårt definierade. Är det en cykel, är det en elmoped, är det en sparkcykel? Men idealiskt sett så spelar det inte så stor roll, utan man skulle kunna ha ganska många olika mer eller mindre eldrivna fordon som konkurrerar och samexisterar på våra cykelvägar. Och
det under samma regelverk?
Under samma regelverk såklart. Det borde vara möjligt.
Det kunde man tycka.
Nog om cyklar. Tredje exemplet tror jag inte vi har nämnt i podden tidigare. Det gäller dock fortfarande något slags cykelaktigt, nämligen cykelhjälmen Hövding.
Just det, ett Malmöföretag.
Från början ja, och det blev nog aldrig så mycket mer heller, därför att nu har de gått i konkurs.
Mm.
Och många känner nog till den. Har du en? Eller har du en i hushållet, kanske jag ska säga?
Nej, vi har aldrig haft någon Hövding hjälm i hushållet. Nej. Men jag tycker det är en väldigt häftig uppfinning.
Jag också, och som i så många hushåll så skulle jag vilja hävda att är den kanske lite mer riskaverta och fåfänga personen som är mest köpbenägen till den här produkten. För det är ju då en cykelhjälm, men som inte ser ut som en cykelhjälm, utan som ser ut som en halsduk eller en krage.
Mm.
Men fungerar som en mobil krockkudde, så att när den känner att du har tappat balansen eller håller på att välta, så utlöses den på en bråkdel av en sekund och bäddar in ditt huvud i en luftkudde.
Det var rätt underhållande de gånger man såg någon som ramlade men inte så allvarligt att det egentligen behövdes, och så hörde man det här karaktäristiska popcornpoppet.
Jajamän.
När Hövdingen löste ut. Ja.
Jag har varit på möte där det har varit fläckvis ishalka i Stockholm. Då kom det en del vars Hövding hade utlösts.
Men en viktig punkt här som du tar upp är ju att den här innovationen är alltså inte ekvivalent med en hjälm, men en av de stora fördelarna är att folk som då tycker att en cykelhjälm är ful eller obekväm eller på annat sätt jobbig, de som vill ha en cykelhjälm kan ju fortfarande ha det. Men här har du helt plötsligt en möjlighet att få fler att ha ett skyddsdon på huvudet när de är ute och cyklar.
My point exactly. Men så insiktsfullt som du nu resonerar, Jocke, verkar inte Konsumentverket resonera.
Berätta.
Jag kan börja med att tipsa att det här är en jättelång historia och den ska vi inte dra i detalj. Men det finns en bra artikel i Svenska Dagbladet av Martina Karpmyr som vi ska länka till. Tyvärr skrivs den ju lite grann som en dödsruna eftersom den beskriver hela historien från uppgång. Det här var initialt ett väldigt framgångsrikt företag just för att man lyckades hitta en stor grupp av människor som inte var jättepigga på en vanlig cykelhjälm men som bar den här.
Mm.
Och man lyckades få en CE-märkning genom att vända sig till det här statliga forskningsinstitutet RISE.
Research Institutes of Sweden, tror jag.
Ja, härligt. Gott så skulle man kunna tycka, men efter några år så börjar Konsumentverket ifrågasätta hur säker den här hjälmen är jämfört med en så kallad då vanlig cykelhjälm.
Mm.
Det har framkommit att om du krockar i väldigt hög hastighet så kanske den inte alltid hinner utlösas. Och om du slår dig i huvudet på andra sätt som inte skapar den här obalansen, till exempel cyklar och råkar få en gren på ditt huvud, då hjälper inte Hövding dig. Och det här ledde nog efter ganska många turer till att företaget går i konkurs, därför att utfärdas ett säljförbud.
Mm.
Och
det här gör ju då Konsumentverket.
Det gör Konsumentverket på eget bevåg. Och utan att ha kommunicerat med företaget, menar företaget själva. Men jag kan faktiskt berätta att i mitt hushåll, om än inte jag, ganska snabbt skaffades en Hövding, min sambo, som då oroades lite grann av turerna kring det hela.
Mm.
Och googlade upp det här på företagets sida för att läsa företagets version av det hela. Och de berättade dels att de hade lite problem med sin app och batteristatus, men också hur de hade testat den och att den var minst lika säker som en vanlig cykelhjälm i krock i hög hastighet och så vidare. Men att den såklart inte hjälper om man får en gren i huvudet. Sen vill min sambo se hur det ser ut på Konsumentverkets sida för att få deras sida av saken. Och det visade sig att det gick inte att hitta. Och jag kollade det nu inför det här avsnittet. Söker du på Hövding på Konsumentverkets sida så får du nu en träff. Och den lades ut 1 februari 2024. Medan köpförbudet och konkursen, allt det här skedde i höstas. Så inte bara det att man i praktiken drev företaget i putten. Man gjorde det också svårt för en konsument att bedöma de olika sidorna. Den huvudsakliga poängen här är ju såklart att man lägger ribban väldigt, väldigt högt om man kräver att en ny typ av cykelhjälm i alla avseende ska vara precis lika bra som den gamla typen av cykelhjälm. Och man missar det faktum att det är många som kanske inte skulle bära den gamla typen av cykelhjälm. Så att även om den inte skyddar mot en gren i huvudet så kanske det är fler som bär någon form av skyddsutrustning.
Och det är ju för att man har bestämt sig för vad är produkten cykelhjälm. Och produkten cykelhjälm, även om den inte designades för det, klarar av att det trillar ner en gren från ett träd och träffar dig när du cyklar. Och det är inte en Hövding utformad för att göra.
Nej, det är det inte.
Där uppstår ju den här frågan om våra produkter alltid är skrivna i sten. Vet vi på förhand, finns det på förhand ett ändligt antal produkter och när du innoverar någonting så hamnar den i ett fack? Och kan vi ha den kategoriseringen klar från reglerarens sida? Det är klart vi inte kan.
Absolut inte. Sen vill jag då citera den tidigare nämnda Dan Hylander. Livet är för levande, det vill säga det mesta vi har för oss är förknippat med vissa risker. Och det finns ju ingen skyddsutrustning som tar bort precis alla risker, utan vi rör oss i en trade-off mellan komfort, bekvämlighet, kostnad och säkerhet.
Och här måste det ju finnas två aspekter som man skulle kunna kräva av Konsumentverket, om vi håller oss kvar i Hövding-exemplet lite. Det ena är någon sorts samhällsekonomisk analys.
Ja.
Alltså vilken nytta gör Hövding på marknaden? I vilken mån substituerar den eller kompletterar marknaden för cykelhjälmar? Och den andra frågan man måste ställa sig är hur Konsumentverket redovisar det här till konsumenterna.
Och det är ju inte helt otänkbart att om 3 år så kommer någon att skriva om det här och ge Hövding någon form av upprättelse. Men det är så dags då, så att säga. Om man verkligen går hårt på den här att en hjälm ska skydda dig mot grenar i huvudet, då har man ju omöjliggjort alla former av mobila krockkuddar som lösning på hjälmfrågan.
Det slår mig att alla de här exemplen är bra exempel på det som... Det finns en gammal antologi från George Mason-ekonomerna som heter The Half-Life of Policy Rationales.
Ja.
Känner du igen den? Mm. Den försöker ju fånga just det här beteendet att vi stiftar lagar och tar fram regelverk när tekniken ser ut på ett visst sätt. Sen när den förändrar sig så uppstår det en sån här halveringstid för olika typer av regelverk och policies. Mm. Men det finns det då ingen hänsyn till när man gör den här typen av prövningar.
Men det kanske det borde finnas. Och vi har tidigare varit inne på att regleringar borde ha ett bäst före datum eller någon slags bortre giltighetsparentes.
Solnedgångsklausuler,
exakt. Och sedan om den fortfarande är relevant så förlänger man den. Mm. Men det här att en reglering införs och sedan finns för evigt kan verka lite hämmande.
Det behövs ju precis den dynamiken du pratar om. För det andra alternativet, det är ju det vi ser på till exempel AI-fronten. Där man försöker att skapa ett regelverk för en teknik och göra definitionen av tekniken så lös eller, som de säger, framtidssäkrad. Så att allting ska kunna passa in i den eller att man ska kunna justera definitionen utan att behöva uppdatera lagstiftningen. Då skapar det ju en osäkerhet på marknaden istället. Mm. Så det finns ju en balans man måste hitta här. Och där är det ju precis, det måste finnas ett iterativt moment i hur man reglerar.
Tydlighet, transparens och teknikneutralitet. Det måste ju vara vetenskapligt eftersom det är en alliteration.
Absolut, vi kör på det.
Jag har ett tips idag.
Ja.
Flera av mina käpphästar vädrades nyligen i en debattartikel som jag själv inte alls har varit inblandad i, och det är ju härligt. Men det är då kansliet och ordföranden på ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
Just det.
Som konstaterar att många forskare ratar samhällsnyttiga ämnen som är relevanta för Sverige eftersom det gynnar karriären mer att skriva om sådant som ger publikationer i rätt tidskrifter, och det innebär att ägnas för lite tankemöda åt att utreda sånt som behöver utredas i Sverige. Tycker då expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som ju såklart kan hävdas tala i egen sak, men det är en bra sammanfattning av ganska många saker som jag och du också för den delen har varit inne på sistone.
Inte minst i våra två avsnitt om universiteten.
Yes, och i min rapport med Gissur Erlingsson, vad som förklarar Sveriges bristande reformförmåga, så nämner vi just det här att kontakterna med akademin har förändrats och att det delvis faktiskt är akademins fel. Mm. Så det är en debattartikel som jag tipsar om. Har du några tips idag?
Jag har också ett tips. Medan vi spelar in det här så är det ju en stor nyhet att Klarna har introducerat en OpenAI chatbot.
Oerhört festligt.
Som ska ta över deras kundtjänst i stor utsträckning. Vi har nog skäl att återkomma till det där, men bara för att balansera vyn lite grann så tipsar jag om en artikel i Ars Technica som handlar om att Air Canada nu bedöms vara skyldiga att leva upp till en policy som deras AI-chatbot hittat på. Mm. Den har alltså hallucinerat, som man säger, om de här
freebasat lite. Svarat som den tyckte var sannolikt ett bra svar.
Precis, den har svarat vad som bedömdes vara sannolikt rimligt textsvar att ge baserat på den data den hade. Och då hittade den på en policy som företaget inte har och som inte stämmer överens med företagets policy.
Ja, det där är intressant.
Men nu har man då funnit att då får företaget glatt leva upp till det här. Och som ett resultat så har, som de skriver, det verkar som om företaget i tysthet har dödat sin dyra chatbot.
Så det är ett tips till Klarna att läsa den här artikeln kanske innan de sjösätter.
Möjligtvis.
Ars Technica har funnits länge för övrigt.
Ja. Det är en bra källa.
Det är ett generellt tips kanske. Är vi nöjda för idag?
Det är vi. Tack för att ni har lyssnat.